Sådär ja. Tack för inbjudan här hit. Jag blev så glad när pastor Lotta hörde av sig. Idag så säger jag så här. Finns det någon som heter Jenny Lenever här? Nej. För i sådana fall han är namnsdag idag. Och i fredags så var det kanelbullens dag. Jag tror inte någon missade det. Men idag den 6 oktober då är det grötens dag. Åh, vad gott. Eller världsdagen för mental hälsa. Ja, det är sanning. En riktig blandning av det där. Och nu är vi alltså inne i det halvåret när det inte finns några stora kristna högtider. Det vet ni. Och därför har man, oftast är de män, hittat på att vi ska fira trefaldighetsdagar istället. Och vad nu det kan vara för någonting. Jo, det är så här att det börjar med trefaldighetsafton som alltid infaller 7 dagar efter pingst. Som i sin tur styrs av och infaller efter nästa fullmåne. Så vi har lite grann av astronomi i vårt kyrkoår också. Men nu är det alltså den 19:e söndagen i trefaldighet. Och ja, det är inte mycket att fira kan vi säga. Dagens tema är alltså att vara budbärare. Eller som jag har översatt det till Taiwan Berga, tur och retur. Som du förklarade, idag är det också handlar om den utgående rörelsen. Eller som Lotta sa, missionsuppdraget eller att dela med sig av de goda nyheterna. Och därför kommer den här predikan inte bli en bibelutläggning. Utan det kommer bli ett tema som jag återkommer till. Men först vi beder. Tack gode Gud att det är du som inbjuder oss till gemenskap med dig och med varandra här idag. Du vet, vi längtar efter att bli berörda i djupet av dig. Och du har fria händer att vidröra oss på djupet som du vet att vi behöver. Amen. Allt det som har med teman att göra, det är ju egentligen hur bra som helst. Det som hämtat nästan ur en strategibeskrivning eller en ordning för en bibelskola förr i tiden. Men min fundering är, var och hur landade det hos oss idag? När jag skulle förbereda den här predikan så plockade jag faktiskt fram den predikan som jag hade här för 1,5 år sedan. Ja, ni minns den ju. Ja, det är bra. Tack. Jag behövde det. Annars skulle jag kunna haft den i repris idag om ni inte hade kommit ihåg den. Men den handlar om att ställa Jesus i centrum. Och sen spelar vi Miss Li. Ja, då kommer vi in. Och instruktionsboken så där i alla fall. När jag tänker på Citykyrkans församling i Linköping, då kommer jag tänka på hjärtan som brunnit för mission i länder som Taiwan, Kongo, och jag tänker på där Eva Larsson eller Margareta Eriksson, en församling av trogna offrare och lika trogna förebedjare. Och vad ni som församling står idag, det har jag ingen aning om. Jag är inte uppdaterad. Men förr var vi församlingarna tvungna att åka långt bort om vi skulle nå till folk som ännu inte nåtts av de goda nyheterna om Jesus, typ missionsländerna. Därav alla utresande missionärer. Och jag minns själv när jag som ungdom stod här nere på Resecentrum. En missionär, min tidigare ledare, Lilian Bard, skulle för första gången åka till sin kallelsesland, RCA, den centralafrikanska republiken. Hon steg på tåget, tittade ut genom kupéfönstret och sen stod inte halva församlingen, men bra många där utanför. Och tittade på henne och vinkade med vita näsdukar. Och så sjöng man, tänk när släkt och vänner alla mötas där. Och det var andäktigt och det var tårfyllt och det var väldigt speciellt så där. Och sen undrar man, kom vi någonsin att ses igen? Men det gjorde vi. Efter 4 år så kom hon tillbaka i alla fall med livet i behåll. Och sedan blev hon en av pionjärerna för sjukhuskyrkan i Sverige som valde den ena gruppen mot den andra, det ena sammanhanget mot den andra. Men det var samma hjärta som slog. Det var samma människa där, bara i olika miljöer. Och jag tänkte vi ska få upp min predikotext nu. Och den är från första Korinthierbrevet 9, 20-23. Ni ser där uppe. Och där står det så här. För att vinna judar har jag för den varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för den varit som en som är utan lag, fast jag är inte utan lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna dem som är svaga har jag för den varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del i deras löften. Slut citat. De här verserna, de handlar inte om att vi ska förställa oss. Och vi ska inte spela teater och låtsas att vi är några andra än vad vi är. Nej, de här verserna handlar om sann empati eller förmågan till inlevelse med andra människor och se och kunna möta dem på deras planhalva där de är allra tryggast. Och det är sällan det är i en kyrka. Utan det är någon helt annanstans. Idag behöver inte vi åka tåg, båt eller flyg för att nå människor som faktiskt är onådda. Utan, eller hur ska jag, våga livet för att åka till Skäggetorp. Utan det räcker med att bara leva. Därför att dagarna är ända möter vi de här onådda folken precis där vi bor. Det kan vara ny eller gammal svenskar som vuxit upp i landet Sverige men som inte har fått någon undervisning om vem Jesus är. De har egentligen inte en susning om vem han är. Vad sa du att han hette? Jesus. Har aldrig talat om honom. För det har gjorts en ny undersökning alldeles nyligen i det här landet som visar, och då hoppar vi över muslimerna, att folk har inte en aning om, de har inte ens hört Jesu namn, hur man har lyckats undvika det. Men man kallar sig, och de kallar sig inte kristna, men många av dem har ända sedan barnsbenen stått med som medlemmar i något kyrkosamfund. Och vilket totalt misslyckande för kyrkan att de inte finns där och söker efter honom som är egentligen deras frälsare, utan de börjar söka efter något utan ansikte eller kanske någon utan ansikte. De har aldrig lärt känna Jesus, varken som världens eller sin frälsare. Och som det står i Romarbrevet, hur ska de kunna tro på den som de inte hört om? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Att dela vårt vittnesbörd. Idag i Linköping handlar evangelisation och mission om att bygga relationer. Det var nog egentligen enklare och behändigare för oss på den tiden när vi hade missionärer som vi kunde offra för. Och sen kunde vi köpa oss fria ifrån det där med evangelisation och mission. Men det var då det. Idag är det annorlunda. Idag blir det närgånget och det handlar om oss som individer. Och vad är det trovärdigaste evangeliet vi har att visa på? Jo, det är våra liv. Våra liv är det trovärdigaste vittnesbördet. Det är öppet för insyn, 24 timmar om dygnet. Det är omöjligt att förställa sig hela tiden. Det är svårt att ljuga med. Och du ska veta, alla i din omgivning vet redan om att du är en praktiserande kristen. Så är det. Dina grannar, arbetskamrater, övriga släkt och vänner, skolkamrater, vad det är för någonting. Du ska veta, du är avläst hela tiden. Och du sänder ut så många signaler som din omgivning solklart ser. Och de har inte missat att du är praktiserande kristen. Som när Lillemor och jag skulle komma hem en söndag. Jaha, vi såg att ni åkte till kyrkan. Grannarna ser så jättemycket, vare sig man vill eller inte. Och så här är det. När de nu vet att du är en kristen, så kanske de rent av har funderat på, ska du inte berätta om det? Initiativet, det har vi. Det här var ett större samhälle. På ena sidan gatan så låg den stora ICA-affären, förlåt reklamen. På andra sidan gatan låg kapellet och där låg också pastorsbostaden. Och jag stod utanför butiken och pratade med ICA-handlaren. Du förstår, sa han. Vi har en så härlig pastor rakt över gatan. Han är så pratsam. Jaha. Ja, han kan allt om nya bilar. Och du vet, det finns inte den husvagnen som inte han känner till. Men vet du, han har aldrig pratat med mig om Gud. Och det var liksom, jag bara föll. Ja just det, han visste såklart att pastorn var praktiserande kristen. Det hade varit underligt annars. Men just det där med att ta de tillfällen som finns. Av en sydkoreansk pastor som jag samarbetade med för några år sedan, så fick jag höra hur de arbetar med evangelisation i en av världens snabbast växande församlingar. Och det var inget snabbfix. För det börjar med att de ber till Gud om att få leda någon fram till frälsning. Ofta blir det föräldrarna till barn i barn- och ungdomsarbetet. Därför de har ju redan fått ett förtroende när de har överlämnat sina barn. Men så blir det i alla fall. De träffas. De delar intressen. För man börjar lära sig, vad är de här människorna intresserade av? De firar helger tillsammans. De lagar mat hos varandra och blir verkliga vänner med dem som de vill vinna för Jesus. Sen umgås de så där under minst 3 år innan de ens knystar om sin Jesus-tro. Och vi människor, om vi är koreaner eller svenskar, taiwaneser eller afrikaner, vi tar inte emot det som handlar om vår inre människa av vem som helst. För vi är så rädda för att bli sårade på djupet och där vi blivit i andra sammanhang. Utan först måste vi ha förtroende för den som pratar om sin tro. Någon som vi litar på och som vill oss väl. Förr i tiden, när far och jag var pojkar, då tänkte man annorlunda. Då hade man i frikyrkan en idé om att vi inte skulle umgås med människor utanför kyrkans domäner. Ni nickar en del. Det var som om de var smittsamma. Eller som om de skulle plocka av oss vår tro. Som om inte Gud är större och starkare än vad de var. Nu tänker vi annorlunda idag. Vi vill umgås med människor. Vi vill lära oss det här. Men för en del finns det en ovana. Vi vet inte riktigt hur ska vi göra. Vad pratar de om? För att vi saknar erfarenhet. Och vad ska man prata om? Om vi inte ska prata om hur var det Citykyrkan i söndags? Ja, det är inte så lätt att hitta det där. Men om, utifall, du muntligen vill dela med dig av din tro, så ska du vara förberedd. På samma sätt som Paulus var förberedd. Han var förberedd. Han stod för den tidens undervisning eller den tidens evangelisation. Och det gick ut på samtal. Frågor och svar. Har ni fattat? Ja. En form av argumentation som vi sällan har här. Men till dess att alla förstod vad det handlade om idag, så kallar vi det ibland för apologetik. Trons försvarare. Och från Paulus har vi mycket att lära och hämta på det här sättet. Vi lyssnar, vi sysslar mycket mer med envägskommunikation. Inte minst från predikstolen. Framförallt då i kyrkorna. Och jag är övertygad om att ingen av oss lever i en sån situation som Paulus gjorde när ni behöver stå på ett torg och argumentera. Men en del kan vi lära oss. Och nu tänkte jag att vi ska titta på ett förslag till man-evangelisation som jag gjort och använt under många år. Jag har prövat det här på unga tonåringar, typ 13, på unga vuxna, på medelåldern och på människor som är plus någonting som pensionärer. Och det här i all enkelhet är någonting som man kan hämta idéer ifrån i alla fall. Så när du ska berätta om din tro, fundera på vad är det du vill berätta egentligen? Och varför vill du berätta det här? Vad är drivkraften? Vad finns det som gör att du vill göra det här? Vilket är ditt vittnesbörd? Eller har du något? Och hur vill du berätta det här för den här människan? Vad är viktigast att ta med? Jesus har svaret, säger vi, men vad är frågan? Och vem vill du berätta det här för? Hur är den människan som du tänker på? Hur ser lyssnaren ut? Vad har den för intressen? Och svara ditt vittnesbörd mot hennes eller hans behov. Tror du att ditt vittnesbörd når sitt syfte? Och hur vill du avsluta det hela? Tänk till så att det blir en så här naturlig fortsättning i samtalet. Och så har jag skrivit, och gör det nu. Ni kan sitta kvar, ni kan vänta till fikat sen, eller ni kan göra det när ni kommer hem. Men försök med några av de här tankarna. Men ett råd, skriv ner din egen berättelse. Läs igenom den noga och ta bort alla över- och underdrifter. Du var inte världens hemskaste människa. Du var inte den syndigaste i tillvaron. Eller som Jonas Gardell uttryckte det, med mina bagateller, varför skulle Jesus behöva dö för det? Utan plocka bort över- och underdrifterna. Kontrollera att din berättelse verkligen är sann. Var det verkligen så här? Och sen kortar du ner ditt vittnesbörd så att det maximalt tar 2 minuter att läsa upp eller berätta om. Så skriver du rent, du lär den utan till, eller också lägger du den på något ställe där du har lätt att komma åt den. Och sen får vi hjälpa varandra med att skapa tillfällen, både för oss själva och för andra. Och jag ser ett behov av förebilder som naturligt lever ut sin tro och är tydliga med det. Syskon som är vuxna i tron. Jag såg någonting på tv den veckan som grep mig ganska bra. Det finns en serie om guldgrävare från USA eller Kanada, vad det är, någonting sådär. Stora, ganska mustiga karar som hanterar sina maskiner på 10 och 20 ton. Alltså, de får Hells Angels att se ut som en evangelistgrupp. De är jättekola de här. Men så hände det här. En av dem fick cancerbesked. Han var tvungen att åka iväg för att opereras. Och det säger en av de här som är störst och kraftigast och hur skäggig som helst. Då får vi be för dig. Och så ställde sig de här kararna i en ring, la armarna på varandras axlar och så bad de. Och jag tänkte, tala om förebilder. Det är knappt vi gör det i kyrkan ens en gång. Men där fanns det naturligt. Därför att det fanns någonting i djupen som sa att man skulle göra så här. Vid ett nattmöte uppmuntrades ungdomarna att göra ungefär som det vi har gått igenom nu. Och de satte sig sen och tränade på varandra. Och det var jättemysigt. Det var väldigt mycket stoj och stön och mycket skratt. Och mycket allvar också. Men de gjorde det. Och sen, efter några dagar, råkade jag möta en av ungdomarna på stan. Och han kom med några av sina kompisar. Så gick de fram till mig. Shabba. Och så förklarade han, ja, det här är Staffan, en vän till mig. Och så vände han sig till mig. Och så sa han, Staffan, du kan väl berätta om din tro. Men inget långt, för vi ska dra vidare. Och så gjorde jag som han ville. Och de rusade vidare. Och jag var så tacksam över att jag var förberedd. Och det har jag lärt mig av andra som har förberett sig med det här. Plötsligt kan de säga så här, ingen har frågat förut om min tro. Men nu plötsligt, nu är det många som jag får berätta för. Varför då? Jo, för att Jesus vill inte att vi ska lära oss att misslyckas. Utan han väntar till vi är förberedda. Då låter han oss lyckas med de här bitarna. Den där koreanske pastorn som jag nämnde om förut. Han berättade för mig att han har kristna vänner som nu utbildar sig för att bli missionärer. i Sverige. Mission i retur. Så förr skickade vi iväg medarbetare. Vilken tur. Och nu får vi som en nåd kanske ta emot missionärer i retur. Och min undran är ju bara om vi församlingen verkligen vill ha dem här. Präglade som de är, inte bara av Jesus tro, utan också av helt andra synsätt. Andra kulturer, traditioner. Och vill vi sjunga som de gör i Asien på våra lovsångsstunder? Men om nu Gud kallar dem, kan vi då ta emot dem på lika stor värme som vi skickar iväg våra egna missionärer tidigare? Nu tänker jag, och det är en väldigt from förhoppning, att några av er i alla fall kommer att påbörja operation bygga relationer. Att be till Gud om att han ska visa dig och låta ditt hjärta säkert förstå vem eller vilka det är som du ska bygga relationer till. Om du, bara så där utifall du har tid, kraft, ork, längtan och vill det här, så skulle du göra som några av mina vänner sa för en tid sedan. Vi kanske ska börja gå omkring och infiltrera Berga. För behoven där, de är ju vida kända. Förr i tiden, när jag växte upp, så öppnade vi i frikyrkorna strategiska söndagsskolor i nya områden. Och er församling var ju förlagd till just ett sånt område i Åbelund. Och själv var jag söndagsskollärare rakt över vägen, upp i Tornhagen. Det var så här strategiska placeringar, jättesmart. Idag har vi nya områden, men det är helt okej att använda nygamla områden. Och minns, himmelriket tillhör barnen. Därför att de är sanna medborgare och barnen har juridisk lagfart till himmelriket. Så de bör få höra det här alla först. Och det är värt ett stilla halleluja. Ja, kanske. Men är det någon investering i tillvaron som är värd att satsa på, så är det just de här barnen. Och låta dem få en uppväxt nära Jesus, präglas av honom, så han blir så självklar för dem att det finns inte alternativ. För de som gör en Jesusupplevelse tidigt i livet, en Jesuserfarenhet, de är positivt märkta för livet inifrån. Och det är den gruppen som vi ofta träffar på när vi har alfagrupper. Det är de som har med sig någonting i rotsystemet, men att man har släppt taget om det. Är det någon av er som hört talas om att det gamla söndagsskolbarn som skjuter och härjar i Sverige? En hand upp i sådana fall. Inte någon. Är det någon som har hört, sett de där tråkiga rubrikerna och det gamla söndagsskolbarn, eller som de som skapar rädsla och undergräver vårt samhälle? Nej. Utan de hjärtan som tidigt släpper in Jesus kärlek, där får inte det onda plats, och det här är inte där att göra. Och nu har jag fått förmånen på något sätt att påminna dig lite grann om vad du äger i Jesus. Att just du är ledd av hans heligande som bor i oss, och att han vill leva ut sitt liv genom ditt liv, och att hans vilja ska bli din vilja, så att det smälter ihop till en harmonisk enhet. Nu står det så här i mitt utkast att jag ska avsluta predikan. Men jag ska avsluta dem med samma ord som jag använde för ett och ett halvt år sedan. Och det hämtar från Filipperbrevet. Det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Jag tar det igen. Det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Både till idén och till den konkreta handlingen alltså. Och då är det bara naturligt och självklart att Jesus presenteras genom våra liv. För vad annars har vi att presentera med? Så innan vi lyssnar till en gammal läsarsång, så vill jag höra, finns det några frågor?